Are you still talking about Jeffrey Epstein?
This bill is a deal with the devil.
The mission didn't end with Charlie's life.
Obviously, Greenland should be part of the United States.
Turn the volume up!
Ja, varmt välkomna ska ni vara till USA-podden, avsnitt 732. Det är onsdag den 15 april och klockan är 14:15. Gina Lindberg i Washington. Det är högtryck och värmebölja.
Det är så varmt och jag vill uppmana er att packa de lätta och luftiga sommarkläderna. Jag är väldigt peppad på att ni kommer hit nästa vecka.
Ja.
Men klä er för högtryck.
Okej, okay. Men det står i väderappen att det ska bli blott 14 grader nästa vecka.
Nej, det tror jag inte på. Nej, det är 30 okay. Nu.
Okej. Okay. Roger Wilson, hur ska vi tackla att vi två ska ut på resa ihop?
Ja, jag ångrar nu att jag inte köpt en sån där kombinerad fläkt och sprayflaska. Som min kompis sa att man skulle ha dem upp till Arizona, där man har kallt vatten i och så har man en fläkt som liksom sprutar det här kalla vattnet i en liten dimma över ansiktet.
Mm.
Men jag ska se om jag kanske kan beställa hem det innan vi åker.
Ja.
Vi kan nog improvisera fram något annars.
Ja, nog om...
Men vem ska vara fläkten och vem ska vara flaskan? Ja, vi får se. Mm.
Nog om detta, hörni. Idag tänkte jag att vi skulle prata om Orbáns och J.D. Vance valförlust i Ungern och de misslyckade fredssamtalen i Islamabad. Det var en ganska dålig vecka för J.D. Vance, menar många. Men vi börjar med Jesus. I söndags publicerade nämligen president Trump en AI-genererad bild på sig själv som en Jesus-liknande gestalt som helar en sjuk man. Gina, vad ville Trump säga med den bilden?
Ja, nu i efterhand försöker han ju säga att det här var ett porträtt av honom som läkare, att han botar människor som en doktor. Men de flesta som har sett den här bilden ser nog inte en läkare utan får omedelbara associationer till Jesus. För att bilden ser ju ut som Trump som en Kristusgestalt med någon sorts gudomligt ljus och det är folk som ber runt omkring honom. Och det är ju också krigsreferenser i den här AI-bilden. Det är personer i uniformer, det är en stor amerikansk flagga. Så att USAs president har alltså publicerat en bild där han verkar porträttera sig själv som gudomlig och det här ledde förstås till starka reaktioner.
Ja, Roger, det föll inte helt väl ut. Han fick ju massiv kritik från väckelsekristna amerikaner inte minst och det där är ju en av hans kärngrupper som väljare.
Ja, men jag vill ändå kanske förklara lite grann varför han börjar prata om det här, att det här var avbildad honom som en läkare. För att man har ju, det var ju ett kaninhål att gå ner i allt kring den här publiceringen. Och ursprungligen verkar bilden ha publicerats av Nick Adams som är en sån Trump fan får man väl säga, från Australien ursprungligen och som är föreslagen att bli ambassadör, men har inte blivit godkänd än. Och då postade han den här i februari tror jag det var, och då stod texten som stod då var att USA har varit sjukt en lång tid, president Trump, hela nationen. Så i ursprungsbilden så finns det en referens till någon form av läkande och helande. Om jag får lov, ytterligare ett sidospår, sen producenten klipper bort det. Men ytterligare sidospår är ju att det finns soldater som svävar i himlen. Och soldaten i mitten är på något vis har förändrats. Den bilden har förändrats sedan ursprungspubliceringen. Och nu, en del säger att det är en demonisk uppenbarelse med två stycken horn. Men jag tycker mer att det ser ut som att det har blivit någon sorts slagg från en frihetsgudinna som har hamnat över den här soldaten. Varför också är lite försiktig kanske med de här ursprungspubliceringen, det är ju att Nick Adams verkar ha tagit bort den nu sådär i efterhand. Men till din fråga nu då. Ja, men det har varit starka reaktioner, extremt mycket från katoliker men också från folk som har med evangelisk bakgrund. Till exempel Megan Basham som skriver på konservativa Daily Wire, hon gick ut. Jag tyckte också det var intressant att en person som Riley Gaines, som ju gjort sig känd som en antitranskvinnor i idrotten aktivist, som egentligen har fått mycket av sitt genomslag genom MAGA-högern. Hon gick också ut och försiktigt kritiserade Trump, men tog sen tillbaka sin kritik efter att han hade svarat på den och riktat sig mot henne och sa att han inte var ett fan av henne. Men det här var uppenbarligen något som gick ett steg för långt.
Man började prata om... för blasfemiskt.
Precis, blasfemi var ett uttryck som användes och man ansåg att det här, att avbilda sig själv som Jesus, Det är ju inte en helt ovanlig bild bland Trump-fans som publicerar liknande bilder om att själv publicera den här. Det var ett steg för långt och spelade väl också på ett missnöje som har funnits med Trump i många läger. Och det kanske också är en indikation på att Trumps position håller på att försvagas lite grann och också inbitna fans. Vi har ju pratat tidigare om Tucker Carlson och andra i MAGA-högern, men att även andra nu faktiskt gick till kritik mot Trump.
Och som sagt, han tog ner bilden efter den här kritiken, men jag tänkte att vi kan väl lyssna på det här som ni har berättat om, nämligen hur det lät när han skulle försöka förklara bort den här bilden.
Did you post that picture of yourself depicted as Jesus Christ? Well, it wasn't depicted. It was me. I did post it, and I thought it was me as a doctor and had to do with Red Cross as a Red Cross worker there, which we support. And only the fake news could come up with that one. So I...
Ja, du Gina. Tyckte folk att det här var en trovärdig förklaring?
Det var väl lite långsökt kanske, men han tog ner bilden och som vi hörde, han bad ju inte om ursäkt, det gör han ju aldrig, utan han gjorde som han brukar, han gick till motattack och skyllde på medierna. Det är journalisternas fel som har feltolkat den här bilden. Och så hävdade han då att det här var inte alls en Kristusliknande bild, det var i själva verket en bild av mig som läkare, sa han. Och det här har ju lett till... Ja, men ganska absurda diskussioner i amerikanska medier de senaste dygnen, där olika paneler av tyckare på allvar sitter och diskuterar, skulle man kunna tolka den här klädseln på AI-bilden som en läkarrock? Kan det hända att läkare har en sån här röd mantel ovanpå sin vita rock? Finns det läkare som klär sig så här? Så att sådana diskussioner har uppstått. Och det påminner ju också om ett annat tillfälle. Jag menar, kommer ni ihåg för ett år sedan när han la ut den här bilden på sig själv som påven?
Det
var ju också en AI-bild. Och den la han ut, det var i maj förra året, det var strax efter att han hade varit på begravningen för påve Franciscus. Och då blev det också upprörda reaktioner från företrädare för katolska kyrkan, inte minst. Och den gången skyllde Trump också på medierna och sen blåste det över. Så att man får ju lite... déjà vu-känsla nu, även om reaktionerna nog är starkare den här gången, men det påminner om det som hände för ett år sedan.
Och Roger, för en dryg månad sedan, då tog ju faktiskt Trump ner en annan bild som han hade publicerat. Eller det var ju en video, en rasistisk video på paret Obama som apor. Tidigare har han ju aldrig backat, men nu, nota bene, bad han inte om ursäkt, men han tog ju ändå ner två bilder på ganska kort tid. Vad säger det?
Ja, men kanske att hans sociala medier och redaktörer har inte vågat säga emot Trump eller tappat omdömet lite grann. Eller att Trumps fingertoppskänsla för provokationer, hur långt man kan dra dem, att den håller på att gå förlorad. Å andra sidan pratade ju folk om det här istället för Iran-kriget. Sen tror jag absolut också att man kanske undervärderade styrkan i den här publiceringen, eftersom det finns liknande i cirkulering, bland annat på Truth Social, i kommentarsfälten och liknande. Så kanske har Trump börjat vänja sig vid bilden av sig själv som en frälsare. Men det viktigaste skälet till att han drog tillbaka den kanske ändå är att talmannen Mike Johnson faktiskt sa till honom att göra det. Och Mike Johnson verkar ju inte vara någon som i onödan tar strid mot Trump, men han är också även evangelisk kristen och verkar ha reagerat på den här, har reagerat starkt på den här bilden. Och sen det sista som jag var inne på, liknande, kanske är det så att Trump också just nu är försvagad, vilket gör att han inte riktigt har råd att ta den här fighten. Sen betyder inte det att han på något vis har tillbaka sin kritik mot den nuvarande påven. Tvärtom verkar han ju double down, som det heter på engelska, och fortsätta hävda att hans ursprungskritik mot påven, den som föregick den här publiceringen, att den däremot var riktig.
Parallellt med det här så har ju Trump haft en fejd nu med påven Leo den 14. Påven har varit väldigt kritisk till USAs och Israels krig mot Iran, och det här gillar ju inte Donald Trump. I söndags i ett långt inlägg på Truth så skrev han att, citat, Pope Leo is weak on crime and terrible for foreign policy. Slutcitat. Alltså att påven är svag när det gäller brottslighet och usel när det kommer till utrikespolitik. Han skrev också att om Trump inte hade varit president hade Leo aldrig blivit påve. Gina, alltså att en president i USA bråkar på det här sättet med påven, har det hänt tidigare?
Ja, det har hänt tidigare, och den senaste gången var det Donald Trump under sin förra mandatperiod när han gav sig på påven Franciscus. Då anklagade han ju också påven för att ha en politisk agenda, och då handlade det ju framför allt om migrationsfrågan. Då var det läget vid mexikanska gränsen som var i fokus. Så att Donald Trump har bråkat med påven förr. Tidigare presidenter har inte gjort det. Och skillnaden nu jämfört med när han gav sig på påven Franciscus är väl att nu är det ännu mer uppskruvat, det är hårdare i tonen, och det är väldigt specifikt det här att han går in och säger att påven är svag när det gäller brottslighet och dålig på utrikespolitik till exempel.
Påven, påve Leo alltså, var faktiskt inte sen att svara Trump på Trumps kritik. Vi kan väl lyssna på vad påven sa.
I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message in the gospel. And that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is a message that the world needs to hear today.
Ja, Roger, påven arbetar i Guds anda och är här på jorden för att företräda det. Ungefär det var väl påven sa. Men Roger, påven står liksom på sig här.
Det gör han, säger ju att han inte är rädd för Trump-administrationen eller att tala sanning, som han säger, och har ju fortsatt att inte nämna Trumps namn, men att kanske säga saker som skulle kunna antydas vara Trump-kritik eller skulle kunna tolkas som Trump-kritik. Som till exempel, det räcker med att visa makt nu, det räcker med krig eller någonstans det här att man höjer upp sitt eget jag och pengar och avgudar dem. Så att vi tror att vi har en påve här helt enkelt som inte är, som säger att han inte är rädd för Trump, och det kanske också är lite annorlunda i ett politiskt läge nu i världen där ju många statsöverhuvuden är väldigt försiktiga eller väljer tystnad istället för att kritisera Trump öppet.
Men Trumps egen vicepresident J.D. Vance är ju en djupt troende katolik. Han konverterade för ett antal år sedan. Gina, man kan ju tänka sig att J.D. Vance hamnade i en rävsax här.
Ja, men J.D. Vance verkar nu senaste dagarna vilja ge lite teologiska råd till påven. Mm. När Vance fick frågor om det här igår så riktade han en varning till påven och sa att påve Leo ska vara, citat, försiktig när han talar om teologiska ämnen, slutcitat. Det där kan ju ses som ganska hög svansföring om man riktar råd om gudslära till ledaren för världens 1,4 miljarder katoliker. Men Vance försöker också gå lite balansgång. Han säger samtidigt att han har mycket respekt för påven. Han sa i det här sammanhanget också att han gillar att påven ger sin syn på frågor om ämnen som abort, krig och fred till exempel. Men så konstaterade han att han själv, Vance, har ibland andra åsikter än påve Leo. Och när det gäller Trumps Jesusbild så har Vance fått frågor om den också, och då har han försökt beskriva den som ett skämt och att folk inte har tillräckligt mycket humor. Helt enkelt.
Det är ju inte samma förklaring som hans chef gav då.
Nej. Nej, precis.
Jag ska också tänka på att J.D. Vance just kommer att släppa en bok om just religionen just och sin identitet som katolik i juni. Så det gäller ju också nu att sabba marknaden, tänker jag, för den.
En katolik är ju Italiens premiärminister, Giorgia Meloni, som ju brukar framställas som en av de europeiska ledarna som ju står närmast Trump. Men Roger, hon verkar rasande nu.
Rasande vet jag inte, men tydlig kanske. Hon har sagt att det där är oacceptabelt, det som Trump säger om påven. Hon har också senare sagt i en intervju, hon tänker vara tydlig med både kritik och när hon håller med den amerikanska presidenten, men att hon inte skulle känna sig bekväm i ett samhälle där religiösa ledare gör vad de politiska ledarna säger åt dem, har hon då sagt i ett uttalande som jag tror eventuellt gjordes på en vinmässa där hon då omringades av journalister som ville veta det här. Men för henne så är det ju också en fråga om att hennes nära vänskap med Trump och stödet till Trump håller på att bli en black om foten för henne inrikespolitiskt. Höga energipriser på grund av Irankriget till exempel. Och då kanske det också är läge att titta lite på hemmaopinionen och distansera sig från Trump.
Mm. Nu är ju Trump då osams med den katolska kyrkan och de delar av de väckelsekristna i USA. Ingenting som Trump gör brukar ju påverka hans kärnväljare inom MAGA-rörelsen. Roger, skulle det här kunna göra det? Att kristendomen har ju varit en central del i hans presidentskap, i alla fall i hans budskap.
Vi får väl se. Det handlar väl hur länge den här diskussionen pågår, precis som vanligt. Men däremot så kan man ju säga att många tittar på opinionssiffrorna bland de katolska väljarna. Det finns ju många sådana i USA. Och där har det ju skiftat lite grann hit och dit, fram och tillbaka kring vilken sida de katolska väljarna har valt. Och där kanske han skulle kunna tydligt i alla fall tappa mark. Men precis som du säger, det finns också en annan kontext kring detta. Och det är ju det här framhävandet av det kristna budskapet från den här administrationen. Att man gärna vill prata om den kristna tron som en grund för den amerikanska nationen. Till exempel så postade Vita huset en Instagram-video under påsken som var, där man lyfte fram Jesus. Vi har Pete Hegseth som använder sig av väldigt mycket kristna symboler när det handlar om kriget mot Iran. Och sen finns det också andra som till exempel Tennessee-republikanen Andy Ogles, som mest känd kanske för att han skickade ett julkort med bilder på sin familj med vapen i händerna. Han har ju postat en film där han utmålar sig som en korsriddare. Mm. Så att det är klart att det här bygger också på den här bilden av den här publiceringen och hur den tas emot. Det finns redan nu kristna väljare som kanske är lite mer moderata när det gäller de här uttrycken och faktiskt känner sig alienerad av Hegseths språk kring det här kriget i Iran.
Gina, jag älskar ju att be dig sammanfatta saker när vi upplever märkligheter. Och nu då när den världsliga och den andliga ledaren på jorden, i alla fall de kristas andliga ledare på jorden, har rykt ihop på det här sättet. Sammanfatta vad det är vi upplever just nu.
Jag tror att det vi upplever är att Trump försöker behandla påven som politiker, och det är han inte. Påven är en andlig ledare, och när påven talar om krig och fred så gör han ju det utifrån tro och moral och en tolkning av Bibeln. Han talar ju om att värna liv, han talar om behovet av dialog, han varnar för risken att människor frestas att ta till våld. Men Trump uttalar sig om påven som om det vore en oppositionspolitiker. Han är weak on crime. Han är svag när det gäller brottsbekämpning. Och det där är ju något unikt, att en amerikansk president uttrycker sig så och beter sig på det sättet. Men det är inte ovanligt för Trump. Han har, som vi har varit inne på, han har kritiserat påvar för det här är kännetecknande för Trump, att han ger sig på alla som kritiserar honom eller granskar honom eller ifrågasätter honom. Och då spelar det ingen roll om det är katolska kyrkans andliga ledare på jorden.
Jag är väldigt nöjd med sammanfattningen. Och med det så går vi över till Ungern.
Will you stand against the bureaucrats in Brussels? Will you stand for sovereignty and democracy? Will you stand for Western civilization?
Ja, så där lät det ju förra veckan när J.D. Vance, vicepresidenten, var i Ungern för att ge Vita huset administrationens stöd till Viktor Orbán inför valet. Och det gick väl så där, Gina. Hur stor smäll är det här för Trump och för J.D. Vance?
Ja, det här är ju ett klart bakslag för dem, därför att Trump och Vance har aktivt medverkat i Orbáns valkampanj, och det är ju något som amerikanska presidenter traditionellt inte gör. Man lägger sig inte i andra länders valrörelser om det är demokratier, utan då låter man ju folket ha sin vilja och valrörelsen ha sin gång. Men Trump har nu aktivt medverkat, Vance har varit där, Marco Rubio har varit där och gett sitt stöd. Så att det här är en förlust inte bara för Orbán utan också för Trump-administrationen.
Roger?
Ja, de som gillar att kritisera J.D. Vance och prata om honom som antikarismatisk, de fick ju lite så vatten på sin kvarn efter det här. Bland annat efter att bettingfirmor gjorde att oddsen blev sämre för Orbans valseger efter att J.D. Vance hade besökt Ungern. Så att den där typen av elakheter har ju också frodats på nätet. Men kanske är det inte heller så att man som en utländsk ledare ska åka till ett land och uppmana dem att jubla för nationell suveränitet. Då kan man ju fråga sig vad en amerikansk vicepresident gör där, om nu det är det viktiga.
Mm. Inför valet så, i Ungern alltså, så publicerade Trump ett inlägg där han utlovade ekonomiskt stöd till Ungern om Orbán och Ungern behövde det. Och det här tolkades som att om väljarna i Ungern valde Orbán så skulle landet få pengar. Gina, blir det inga pengar nu?
Nej, det är ju väldigt tveksamt, för att när Trump har utlovat stöd så är det ju specifikt till Viktor Orbán. Det är inte landet Ungern som Trump har särskilt varma känslor för, utan det är Viktor Orbáns styre. Och Orbán har ju bjudits in som gäst till Vita huset och fått specialbehandling på olika sätt. Trump meddelade efter senaste besöket när Orbán var här i Washington att Ungern får undantag för att köpa rysk olja, alltså slipper amerikanska sanktioner. Och det undantaget, var han noga med att säga, det gäller inte Ungern utan det gäller Viktor Orbán. Det vill säga, blir en annan president, då blir det en annan diskussion.
Mm. Du var inne på det, Roger, men USAs president Trump, han använder ju nu hela sitt ämbetets tyngd, inklusive det här löftet om pengar, för att få sin favoritkandidat vald. Alltså, vi har kommit ganska långt ifrån den här principen om att inte lägga sig i andra länders inre angelägenheter.
Å andra sidan bygger ju Trump ett nätverk med andra ledare som han då gillar politiskt och som gillar honom politiskt. Och det har vi ju sett även tidigare. Och även den här konservativa konferensen CPAC som ju Gina och Simon var på för bara några poddar sedan. De har ju haft konferenser i Ungern. Det har liksom varit också startplattan för en global nationalistisk rörelse. Även om man då får ändra MAGA kanske till någonting
Muga.
Annat. MUGA. Eller ja, om man är i Brasilien, eller Argentina blir det också MAGA. Men jag menar, det har ju funnits en tydlig, det finns ju också i den säkerhetspolitiska planen från USAs sida, en tydlig uttalad vilja att stötta en viss utveckling i Europa, och där har Ungern varit ett föredöme för USA.
Ja, Gina, vi har ju tidigare i podden pratat om ett lite märkligt möte vi var på i Washington för 7 år sedan. Ungerns ambassadör var där, stabschefen från Vita huset var där, Marco Rubio och flera andra topprepublikaner var också på plats. Och redan då hyllades ju Orbán och Ungern, och att det var liksom uttalat att Ungern var MAGA-rörelsens föredöme. Så det här har varit en väldigt viktig relation för Trump.
Ja, verkligen. Och det var ju tydligt redan på det där mötet hur stark relationen var redan då. Och sen dess har det ju varit, som Roger säger, det är ju intressant att ungerska representanter i många år har varit så framträdande på CPAC, på konservativa konferensen. Och att CPAC tidigt la en filial i Ungern. Och Orbán är Trumps närmaste vän i Europa. Och Trump skulle ju helst vilja att hela Europa gick i Orbáns riktning. Så att Trump och Vance ser honom som ett föredöme och det enda riktigt lyckade exemplet i ett Europa som man annars menar är på väg åt helt fel håll. Och så har ju Orbán också så tydligt stöttat Trump sen presidentvalet 2016. Så att det är ju tjänster och gentjänster här. De stöttar varandra. Och det bygger på att de har i grunden liknande politiska värderingar när det gäller invandringspolitiken framför allt, som ju är den frågan som de brukar ta upp båda två.
Mm. Alltså, Viktor Orbán har ju då utmålats och uttalat sagts vara då från Trump-administrationen och J.D. Vance, som vi hörde, den västerländska civilisationens hopp i det här depraverade Europa, trots att då Orbán har vänt sig ganska mycket mot EU och istället till Putin. Men vad betyder Orbáns nederlag för Trump nu då?
Jag mister ju en allierad i ett slags, vad ska man säga, negativt arbete när det gäller EU. Orbán har ju varit starkt EU-kritisk och nu försvinner den rösten från EU. Och det, har ju, det är också tydligt från Trumps sida att han inte uppskattar den här typen av överstatliga organisationer som har mer makt än nationerna i sig. Och det betyder i klarspråk är ju bland annat EU då. Men sen så eftersom vi också gärna håller på att psykologisera kring Donald Trump eftersom han också är en så tydlig person, vi har ju bättre koll på hans humör än vårt eget ibland nästan, så är det förstås också en sak som kanske känns att han också nu har gett stöd till någon som förlorar. Det där brukar inte Trump hantera helt utan problem.
Mm.
Men det finns ju, menar, det kommer väl fler val, tänker jag. Mm.
Gina, Orbán förlorade alltså valet. Trump har fått påven emot sig. Kriget mot Iran går inte som det är tänkt och MAGA-influencers är galna över Trumps krig i Iran. Är det någonting som håller på att hända med stödet till Trump eller är det här bara enstaka händelser?
Alltså stödet har dippat lite grann sen kriget mot Iran inleddes. Om man tittar på de här sammanvägda opinionsmätningarna som flera sajter ägnar sig åt att sammanfatta, så ser man att stödet ligger nu i snitt på ungefär 41%. Vid årsskiftet låg det på 43-44%. Så en liten dipp, inga jätteförändringar, men det är en nedåtgående trend senaste veckorna. Det som borde bekymra Trump, det är opinionssiffrorna kring ekonomin, ekonomiska politiken, för där har betyget från väljarna sjunkit ännu mer. Där är det nere nu på 37% stöd. Och det är ju ett problem för honom. Det har ju ofta sett som Trumps starkaste politiska korten, hur han hanterar den ekonomiska politiken. Just nu har han högre stöd för utrikespolitiken än för ekonomiska politiken. Och eftersom ekonomin ofta avgör amerikanska val så är det där en oroande faktor för Trump och framförallt för republikanska partiet nu när man närmar sig mellanårsvalet i höst.
Mm. Då går vi över till kriget mot Iran och de här fredssamtalen som efter 21 timmar fick avslutas i Pakistan utan resultat. Nu flaggar ju Trump för att det kan vara nya samtal på gång inom väldigt kort. Roger, det här var ju det första möte på den här höga nivån som Iran och USA har hållit de senaste nästan 50 åren. J.D. Vance fick inte med sig, vad jag förstår, någonting. Vad hände i Islamabad?
Ja, men det var väl egentligen två olika förhandlingstaktiker som möttes här. Där Iran nog gärna ville dra ut på det hela, vilket de också gjort sig kända för. De är skickliga förhandlare, menar man. Och de kanske behövde en paus i stridigheterna för att kunna samla styrka på nytt och kanske bygga upp delar av sitt försvar. Medan J.D. Vance och Trump var ytterst ointresserade av att hamna i någon långdragen förhandling. Tvärtom ville man ju markera att nu bestämmer vi någonting på en gång, annars får det vara så. Och det i sig kan ju då vara en viktig signal till nästa omgång förhandlingar.
Mm. Var det ett misslyckande, Gina, för USA?
Det har ju varit många rubriker här om att det gick från Islamabad till Islamaverse. Men om det var ett misslyckande, det vet vi ju inte än. För att det här kan ju också vara en del av förhandlingen. Att den ena parten lämnar rummet och börjar packa väskorna och säger att nu är det över. Och det senaste beskedet som sagt från Vita huset, det är ju att samtalen pågår. De är inte avslutade, de fortsätter även om det inte är ansikte mot ansikte i Islamabad. Så att det kan ju hända saker de närmsta timmarna och närmsta dygnen. Och det är det som Trump nu flaggar för också, att de närmaste två dagarna talar han om nu.
Efter att J.D. Vance då lämnade Islamabad och förhandlingarna så gick ju Trump istället ut med en blockad mot Hormuzsundet som efter lite diverse olika missuppfattningar hit och dit verkar gälla alla fartyg till och från iranska hamnar. Vad innebär det där, Roger?
Det innebär att man skär av alla möjligheter för Iran att tjäna pengar helt enkelt. Att både kunna exportera olja men också att kunna importera förnödenheter. Däremot garanterar man ju inte säkerheten för andra fartyg som behöver passera Hormuzsundet. Mm. Och nu är det mycket snack om att fartyg kan dölja sin identitet och liknande. Men där flaggar man också för att man kommer att kunna jaga ifatt sådana fartyg som ändå går Irans business-ärenden på andra ställen även efter att de lämnat Persiska viken. Men det här är ju en form av ekonomisk blockad helt enkelt, så vi har ju sett liknande när det gäller Venezuela.
Mm. Och om någon attackerar amerikanska fartyg så hotar Trump med att spränga dem till helvetet, som man säger. Gina, vad är bedömningen där? Kommer situationen att eskalera?
Ja, det är många saker som pågår parallellt just nu, och det eskalerar definitivt militärt om man bara tittar på styrkeförhållandena. Därför att det kom precis nu när vi spelar in från Washington Post en ny rapport om att Pentagon skickar ytterligare flera tusen amerikanska soldater till området. Så att USA trappar upp nu militärt, så på så sätt eskalerar det. Och samtidigt så försöker Vita huset i alla fall sprida budskapet att man tror på förhandlingslösning. Trump har ställt upp i flera intervjuer de senaste dagarna där han verkar betona det här, att kontakter pågår, kanske blir det nya samtal. Och nu för en stund sedan kom det också bekräftelse från Teheran, där Irans utrikesminister säger att ja, kontakter pågår.
Mm.
Det är ju flera parallella utvecklingar just nu, och Trump fortsätter dessutom hävda att kriget snart är över, men det har han ju sagt i flera veckor.
Mm. Roger, den här frågan om kärnvapen har ju varit central, och USA menade efter samtalen i Pakistan att Iran då inte gått med på att lova att aldrig skaffa kärnvapen. Vad menar USA här? Alltså, hur skulle ett sånt löfte se ut?
I praktiken verkar det handla om Irans möjligheter att anrika uran överhuvudtaget, att kunna arbeta med det. Och då har det förslag som förekommit i medierna har varit att USA vill ha ett 20-årigt sånt förbud, och Iran hade erbjudit 5 år motförslag. Och här gäller det också för Trump-administrationen och för de amerikanska förhandlarna att få till ett avtal som är väsentligt mycket bättre än det som Obama tidigare haft med Iran, när man då tillät till exempel viss anrikning av uran till vissa nivåer, och där också fanns ett slutdatum. Så det verkar vara en av de, eller det verkar vara den absoluta viktigaste frågan. Sen handlar det också, en annan diskussion handlar också om det anrikat uran som redan finns i Iran och vad som ska hända med det, där ju USA vill att det inte längre ska få förvaras i Iran.
Nu kanske jag är naiv, Gina, men Iran har ju som många andra länder undertecknat icke-spridningsavtalet för drygt 50 år sedan. Det är alltså redan idag ett folkrättsbrott för landet Iran att skaffa kärnvapen. Betyder det där ingenting?
Ja, Iran har ju skrivit på det, men har ju också brutit gång på gång mot internationella överenskommelser och motarbetat IAEAs inspektioner och brutit samarbetet med dem. Så att förtroendet från stora delar av omvärlden för Irans löften är ju minst sagt begränsat.
Och hur tolkar du de senaste dagarna, Gina? Vem har initiativet och vem vill få slut på kriget mest?
Ja, det som händer nu är att Trump i praktiken sätter ekonomisk press på Iran. Han har försökt med militär press med bombningarna. Han har försökt med diplomatisk press som samtidigt pågår. Och det man tar till nu i Hormuzsundet är en sorts ekonomisk press. Så att det är ju ingen tvekan om att Trump vill ha slut på kriget och vill få till ett avtal. Men hur nära ett sånt avtal vi är, det är ju väldigt svårt att säga.
Mm. Då tänkte jag att vi ska avsluta med en skandal som skakar det demokratiska partiet i Washington och kongressen. Eric Swalwell, som den riktigt insatta kommer ihåg från hans korta försök att bli demokraternas presidentkandidat 2020, anklagas bland annat för våldtäkt och sexuella trakasserier. Gina, han har nu tvingats lämna både kongressen och sina försök att bli guvernör i Kalifornien. Hur stort är det här?
Ja, det är en stor sak, därför att Swalwell var favorittippad att bli demokraternas kandidat och i så fall guvernör över Kalifornien. Och på ett par dagar har han gått från den här tänkbara topppositionen i amerikansk politik till våldtäktsanklagad föredetting som partiet har avstånd ifrån. Och det är ju allvarliga anklagelser från flera kvinnor. Han förnekar att han har gjort något brottsligt, men nu har han avgått ändå, och hans politiska karriär verkar ju vara helt och hållet över.
Men Gina, den här intervjun, jag hörde en intervju som ett av de här påstådda offren gav. Det var ju en väldigt stark intervju, måste man säga, när hon berättade vad som ska ha hänt.
Ja, och mycket allvarliga anklagelser om att han ska ha försökt droga henne och våldta henne. Så att det här är... Det kommer ju bli rätt sak förmodligen av det här också, förutom att det är en politisk skandal.
Mm. Roger, vad betyder det här för demokraterna då?
De har ju agerat väldigt snabbt just också för att inte förlora någon politisk mark på det här, i alla fall på riksplanet. Och det ska ha varit Nancy Pelosi som ska ha ringt det där samtalet till Swalwell och sagt till honom att nu lägger du bara ner alla kandidaturer och lämnar din plats i kongressen.
Det är fortfarande hon som bestämmer?
Ja, i väldigt stor utsträckning och framförallt kanske i Kalifornien också. Hon kommer ju från San Francisco. Men det är klart att det här skakar om, men det finns ju en liknande skandal på den republikanska sidan så det kanske jämnar ut sig. Däremot kan det ha väldigt tydliga konsekvenser i Kalifornien där, precis som Gina sa, Swalwell höll på att bli favoriten. Och där har man ju varit extremt nervösa från demokratiskt håll hur det ska gå i det där guvernörsvalet. Och det kanske man tycker är konstigt eftersom demokraterna har så stor majoritet i delstaten. Men det är också så många demokratiska kandidater som ställer upp. Och eftersom Kalifornien har en annan typ av primärval än det vi är vana vid, det är de två kandidaterna med mest röster som går vidare till en slutomgång, så skulle det kunna bli två demokrater till exempel. Men nu menar man att de kandidater som finns är så profillösa och svaga, så det har till och med kommit en opinionsundersökning som visade att det kunde bli två republikaner som vinner primärvalet och att det då skulle kunna bli en republikansk guvernör. Så det här med Swalwell, det får mycket att gunga just nu. Sen är det förstås, alltså nu när det dyker upp så många olika berättelser, så bygger det förstås också på den här tystnadskultursbilden. Det hävdas att det här var någonting som många visste. Varför har det inte hänt någonting för nu i så fall? Swalwell har ju varit en profilerad medlem av kongressen tidigare också.
Mm. Gina, alltså att Eric Swalwell lämnade både sin kandidatur då i guvernörsvalet i Kalifornien och sin plats i kongressen. Det här fick ju också till följd att en republikan lämnade kongressen. Vad var det för person?
Precis, det är Texas-republikanen Tony Gonzalez som nog hade lämnat i alla fall. Men han passade på att hoppa av nu lite så där i skuggan av Swalwell-skandalen. Och med Tony Gonzalez är det en annan historia. Det är inte våldtäktsanklagelser, men han har medgett att han har haft en utomäktenskaplig affär med en anställd i sin stab, en yngre kvinnlig medarbetare. Och den kvinnan tog sedan sitt liv. Och det är flera republikaner som har uppmanat honom att avgå. Nu gjorde han till slut det efter veckor av diskussioner. Annars hade han riskerat att bli petad, utesluten av partiet. Det skulle ha varit en omröstning förmodligen den här veckan, men nu valde han att avgå nu.
Mm. Alltså, Gina, jag bara undrar, guvernörsposten i Kalifornien, det är ju ingen betydelselös liten politisk position precis. Det är ju USAs största delstat och jag menar inte minst Ronald Reagan var guvernör, Gavin Newsom ser vi nu, som har presidentaspirationer. Vem är liksom favorit? Roger säger att det kan bli två republikaner, men nämn något namn som vi kan hålla ordning på.
Ja, men det är väl 12 namn, så att är det inte så på demokratiska sidan? Det är otroligt många kandidater på den demokratiska sidan och det var Eric Swalwell som hade, har det varit väldigt jämnt, men Eric Swalwell var den som har stuckit ut och som sågs nu som favoriten. Så när han är borta, jag kan inte se vilka andra som just nu är i toppen, utan jag tror det är ganska jämnt opinionsläge bland många av dem. Och det kan ju bli en fördel för republikanerna, just att det är så splittrat på den demokratiska sidan.
Roger, blir det Arnold Schwarzenegger som kommer tillbaka?
Nej, det tror jag. Det är redan stängt liksom. Man kan inte anmäla sig efterhand. Men Tom Steyer, hedgefondmiljardär och miljövän som också försökte bli presidentkandidat 2020, är ett av de starkaste namnet. Katie Porter, som vi tidigare pratat om här i podden, efter att hon både sa varit bitchy mot en reporter och sen läckte det också videofilmer från att hon hade varit elak mot sin personal, tidigare medlem av kongressen. Hon är också demokratisk favorit. Och på republikanernas sida har Steve Hilton blivit stöttad av Donald Trump, en brittisk amerikan som som faktiskt leder opinionsundersökningarna, många opinionsundersökningar. Mm. Han är störst av alla just nu i en del av de här opinionsundersökningarna. Det är också lite brist på bra opinionsundersökningar. Mm. Många av dem håller egentligen inte måttet.
Okej. Men något som håller måttet, det är ju ändå svaret som ni ger på mina frågor. Och därför så säger jag nu att lyssnarna, ni kan få ställa frågor till Gina och Roger och också Simon. Så innan vi går till inte kunnat släppa, så vill jag puffa för om ni undrar något. För vi ska ha en USA-podd frågespecial snart här framöver, och då behöver vi era frågor. Så mejla till usapodden@sr.se. Och då, Gina, ni får förstås också mejla in om ni vill ställa någon speciell fråga, för det är ju alltid jag som ställer frågorna. Ni kanske har egna frågor ni undrar över och själva ska ge svar på. Vad har ni inte kunnat släppa? Gina Lindberg.
Jag har svårt att släppa den udda pressträffen som ägde rum i Vita huset i förrgår, när Trump ville iscensätta hur nöjd han är med sin policy no tax on tips. Alltså det här ingen skatt på dricksen för människor i serviceyrken, i restaurangbranschen till exempel. För att illustrera detta så låtsades Trump få en matleverans. Så att det dök upp ett matbud. Det var en kvinna i röd t-shirt med texten DoorDash Grandma på. Och hon konkade på två papperspåsar med McDonald's-logga. Och så knackade hon på glasdörren till ovala rummet. Och Trump öppnade och spelade lyckligt förvånad över denna hamburgerleverans. Och sen vände han sig till journalisterna och fotograferna som väntade där utanför för en liten spontan presskonferens.
They're all your favorites.
You're really nice. Would you like to do a little news conference with me? These are not the nicest people. They're not nice like you. You know that, right?
I'll do whatever you ask me to do, sir.
Ja, vill du göra en presskonferens med mig, frågade han DoorDash grandma. Och sen började Trump svara på frågor från journalisterna. Det var allt från Iran, Hormuzsundet, bråket med påven, Jesusbilden. Och matbudsmormor i sin röda t-shirt stod hela tiden bredvid. Och då försökte han liksom få med sig henne. Bland annat när han började anklaga demokraterna för valfusk. Och så kom han in på ett av sina absoluta favoritämnen, transpersoner och idrott.
They want to have open borders. They want to have men playing in women's sport. Do you think that men should play in women's sports?
I really don't have an opinion on that.
You don't, I'll bet
no,
you do.
No, I'm here about pizza. No tax on tips.
Yeah.
Ja, matbudsmormor hade inga synpunkter på transpersoner och idrott, även om Trump verkligen försökte övertyga henne om att hon hade åsikter. Udda pressträff, svårt att släppa.
Mm. Roger?
Till Trumps ära så sa han väl också "This doesn't look staged, does it?" Alltså att han själv var medveten om hur iscensatt det var. Och det har ju blivit ett ordentligt efterspel det här. Man har hävdat att matbudsmormor var en republikan liksom förklädd till DoorDash. Men hon är en DoorDash-medarbetare även om hon fraktades väl från Arkansas upp dit för att göra den här leveransen.
Ja, hon verkar vara matbud och republikan.
Och sen så har det också varit mycket snack om att folk för första gången såg också den här guldskylten där det står The Oval Office, sidan om The Oval Office. Men min egen spaning, den handlar om att Gina ska gå på den här White House Correspondent Dinnern den 25. Du vet, den som många tittar på eftersom man roastar gärna president. Vi får se hur det går med den roasten.
En komiker gör det, alltså som är någon slags konferenser för kvällen.
Precis, och den här gången tänker ju Trump dyka upp, så vi får se hur det går med roasten. Även om det finns gamla Trump-roaster så är jag inte lika road av det nu när han är president. Det är också viktigt att jag ska få leverera Ginas kläder till den här middagen.
Den gamla trasan som hon kallar
som hon
den.
Sa. Ja, jag blev lite orolig för att det skulle vara en balklänning. Jag skulle få ha med mig någonting.
Det är ingen krinolin, jag lovar.
Men en annan intressant grej. Jag har inte fattat att det är massor med fester som omgärdar det här. Som jag antar olika mytfester för journalister. Och att den bög-ragg-appen Grindr ska ha sin första middag i anslutning till den här middagen, en egen fest, liksom ett eget nätverk, och ska då slå ett slag för yttrandefriheten bland annat. Vi får se hur väl det faller ut och om Gina får en inbjudan till den också.
Herregud, det finns, hon får ju inbjudningar till allt.
Det finns det.
Mycket att välja på den där helgen. Det kallas för Nerd Prom, den här tillställningen jag ska på. Mm. Det är nördarnas bal. Mm.
Hörrni, en konstig sak som är lite svårt att släppa är att New Yorks förra borgmästare, den korruptionsanklagade och bespottade demokraten Eric Adams, sen förra veckan är hedersmedborgare i Albanien. Adams älskar Albanien, säger han. Hans son har till och med varit med i albanska Idol. Det finns helt enkelt andra ställen än New York här i världen. Så om New York förkastar dig, res till Albanien. Tack för att
kanske
ni var med.
Kanske inte med det flygbolag som man fick gratis biljett av. Nej, kanske. Det kan finnas ett samband här. Ja. Ja,
kanske. Jag sa korruptionsanklagade. Precis. Demokraten Eric Adams. Victor Mattsson var producent, Roger Wilson var här. Gina Lindberg var i Washington. Jag heter Sara Stenholm. Maila era frågor till usapodden@sr.se. Hej då!